Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Lille Lördag. Vi kör lite geografiskt avstånd även den här gången.
Ja.
Sist var Maldiverna, nu är det Gottis.
Jag saknar dig, Ann. Det känns som det var alldeles för länge sedan vi sågs.
Hur länge sedan är det? 10 dagar?
Ja, typ.
Ja, men när man umgås så mycket så blir det länge.
Ja, men det var flera gånger på Maldiverna som jag var så jag tänkte så här, det här måste jag berätta för Ann. Men det här skulle Ann tycka var kul. Ja, men det här hade varit ett perfekt Ann-tillfälle. Så där. Ja, man saknar ju inte kostan förrän båset är tomt, eller vad brukar man säga.
Det där skulle Ann ha gillat.
Ja, det där hade Ann tyckt varit kul.
Ja, men hade det härligt.
Ja, men du vet, det här är liksom första flygresan där allting funkar. Alltså, inga blöjor, inget sånt. Man åker nattflyg, inga barn gråter. Där var det liksom på det stora hela helt friktionsfritt. Alltså 2-3 små gråtisar, men inte så mycket mer än så. Allt har bara funkat.
Då måste jag ju som vittne lämna vittnesbörd att jag har ju varit och rest mer och så har det inte alltid sett ut.
Nej, så har det verkligen inte alltid varit. Och jag har haft ganska mycket så här mental stress innan den här resan. Liksom, hur ska allt funka? Alltså dels är det ju den första riktiga barnsemestern som jag och Joel har.
Ja.
Och jag har ju inte haft barnen på heltid i 2 veckor sedan separationen.
Nej.
Så bara det var ju lite utmanande. Men det har ju gått exakt hur bra som helst.
Ja.
Jag som har varit liksom otroligt omhuldande av min varannan vecka princip. Men då insåg jag att det var ju nästan svårt att vara utan dem. Så det har ju nästan liksom vänt.
Jo, men jag tror att det handlar om det där som SAS-Janne, den gamla flygchefen, aldrig riktigt förstod i sina 80-talsintervjuer. Det är där att den där kvantiteten blir ju kvalitet.
Ja.
Jag kommer ihåg han sa en intervju där som blev så uppmärksammad att jag kanske inte träffar mina barn så ofta, men när jag väl träffar dem då är det alltså riktig kvalitet, va? De här 2 veckorna på sommaren, va? När vi seglar. Och... Men det är ju inte det, för att när barn...
Alltså nu är ju inte jag SAS-Janne.
Jo, du är... Nej, men du förstår lite vad jag menar. Det blir liksom, just det där som är alltid jobbiga är det som helt plötsligt bara flyger iväg som en sån här maskrosblad för vinden. Och sen så ligger man där i en stor hög och bara känner sig, vi klarade det. Det skapar ett väldigt, väldigt speciellt band när man är med barnen länge, intensivt hela tiden.
Ja, plus att när inramningen ser ut liksom som en film så är det ju inte direkt svårt att liksom orka lite till.
Nej, det är sant. Det är inte lika roligt en lördag i november.
Nej, precis. Och sen komma hem liksom och möta sommar-Sverige var ju helt ljuvligt. Att kunna ha på sig så här samma kläder som man hade där nere och bara gå rakt ut.
Det är helt galet.
Ja, men som igår kväll, vi sitter liksom ute på balkongen och käkar middag och går ut i parken och... Ingenting ska vi ju liksom.
Nej.
Så ska du ut i parken så går du liksom rakt ut från din dörr. Om du ska ut till parken på vintern och åka pulka så krävs det liksom skalplagg och det blir liksom ett projekt av det. Nu går du bara rakt ut barfota. Det blir liksom aldrig ett projekt.
Men det gör ju att man blir en ny människa.
Ja, så är det ju. Mm.
Det är därför alla liksom äldre människor runt Medelhavet verkar så harmoniska till skillnad mot dem i Sverige. Det måste ju bara ha med det att göra.
Ja, men absolut. Det är väl klart att det finns ett manjana-sinne som är så mycket härligare.
Sitter jag och ser mina brön, det gör det.
Ja, men de har jag sett så många gånger vid det här laget, så det var inget nytt. De där gamla pukorna.
I morse såg jag mig i spegeln och bara, nu är det ens fysiskt tyngdlagsmöjligt att två bröstvårtor typ kan ligga helt diagonalt längst ner. Jag tänkte så här, kan kanske använda som någon form av fiskespö ner vid hamnen. Jag står bara så här. Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Nej, men det är så härligt på Gottis. Det är värsta högsommarvärmen. Det är 28 grader ner på verandan. Vi har gjort ordning här uppe på lilla italienska balkongen. Det börjar bli riktigt trevligt här.
Ja, för 17 var nice det såg ut. Jag fick ju en liten visuell house tour via kameratelefonen så att säga.
Ja, jag låg också ut på Insta Stories igår.
Oh ja, den har jag sett. Ja.
Lite samma rum några gånger, det blir lite förvirrat där. Nej, men det är härligt, jag har varit här med svärisarna.
Ja.
Jag och Ossian och Bobo, eller och Frasse åkte tisdags och sen kom svärisarna på onsdagen. Och de åkte igår.
Har det gått bra?
Ja, men det har gått bra, men de är ju intensiva. Nej, men min nya tes som jag ska ta upp med dig, det är att antingen så blir de liksom så intensiva och maniska och tänker så här, that can be the last days of disco. Eller också blir de tvärtom. Att de så här går in i så här tristess, bitterhet, ångest. Förstår du?
Ja, och mina föräldrar som liksom är i en fas där man fortfarande kan vistas i hemmet, men knappt, håller jag på att säga. Man klarar sig med lite stöd från hemtjänsten där man liksom inte har gått in i vård tung än. Där kan man ju liksom prata om att man är högintensiv och hopplös i samma kombo.
Mm, mm.
Den är inte helt lätt att tackla, måste jag säga.
Nej, men jag tror på det där att ständigt ha ett projekt, att känna sig behövd. Här har det ju varit fullt upp såklart. Du vet allt som ska, ja men family living var här på låtade omslag och sen ska jag allting fixa. Så tänker man så här, men gud, nu vill jag att det ska vara fint, nu vill jag ha ditten och datten och köpa blommor och bla bla bla. Så det blir ju liksom högintensivt på alla sätt och så man med sig barnen och de får hjälpa till och hit och dit. Men sen precis när man känner sig, men nu är klockan typ så här 9, nu börjar barnen bli trötta, vi har grillat, det har liksom varit igång sedan 7, då ökar de.
Då ökar de.
Då är det så här, okej, vad ska vi prata om nu? Man bara, helst ingenting. Och sen var så här, snälla, kan inte ni bara gå? Mamma, kan du gå upp? Kan jag få sitta lite själv i vardagsrummet? Jag bara säger, jaha, haja. Alltså så här, inget behov av att vara själva. De är ju själva så mycket. Så varför skulle de vilja vara det nu?
Ja, alltså en person som är ensam kanske inte har den här liksom naturliga orienteringsförmågan som en familj har i samkväm, eller vad man ska säga. Där kan man ju liksom gå in och ur varandra utan att det så här skaver. Alltså, det kan man ju liksom bara gå åt sidan om man vill vara själv och det är ingen grej. Och sen går man in och är en del av gruppen igen när man känner för det. Och det behöver inte vara ett statement på något sätt under tiden en person som kanske inte är van med det är mer så här, va? Ska vi inte umgås nu?
Ska
vi umgås? Är det något fel på mig? Har jag gjort fel?
Men det blir också så här väldigt uppenbart och väldigt tydligt att Mattias är ju lille Tommy, sin pappa.
Nej, vad roligt. Berätta.
Vill jag berätta?
Ni vet jag inte. Vill du berätta?
Har du en valium? Nej, men de är liksom, ja men du vet, särskilt när man inte har några föräldrar heller som liksom är närvarande. Mamma ju, har ju gått bort så det är ju väldigt svårt, men pappa liksom, ja men lite som otymplig, ja men vill inte vara borta för länge.
Dyker upp.
Dyker upp.
Ja men det är ju 7 sorters kakor.
Ja men dyker upp och behöver omvårdnad liksom.
Ja men din pappa är ju lite, du har ju 2 olika föräldragenerationer i ditt liv. Alltså din pappa är lite som mina föräldrar, alltså det är ju 7 sorters kakor. Alltså man... De kommer ju dit och på ett sätt belastar familjen under tiden Mattias föräldrar kommer dit och liksom avlastar familjen.
Ja.
Mina föräldrar sätter sig i soffan och sen ska de bli serverade och de är på besök liksom. Gästabud. Och sen så under tiden Mattias föräldrar kanske verkligen avlastar med barnen och hushållssysslor. Det är 2 olika typer av föräldrar.
Ja men helt otroligt. Och så känner jag så här... Jag känner ju skuldkänsla gentemot Monica då, som liksom, det blir ju då när det
är... Och Monica är då Mattias mamma.
Mm. Nej, men när det är plåtning och man ska säga handlat grejer och det kommer olika släp och det ska plockas upp och unga bajsar på. Alltså, det är ju liksom högintensivt med en ettåring och liksom 3,5-åring här i den här miljön, såklart.
Ja.
Så här var Bobban och så ska Ossian sitta, ja, men så fixar min motorcykel, det är bara så här,
ja.
Det blir mycket att hon får liksom ta, vad ska man säga, tjänste liksom sysslorna. Samtidigt så är man ju så här, inte bortskämd med det.
Nej, nej, och så kanske man nyttjar det lite extra.
Ja, jag kan förstå det, men det blir så här, jag bara tänker så här, 40-talsgubbarna liksom.
Ja.
Det är ingen ursäkt att de är 40-talsgubbar, men det roligaste var ändå titta bak när de ska packa.
Ja.
Det här får ni inte säga nu, hörni, ni som lyssnar. Ja men alltså, det är verkligen så här, 40-talsgubbar, de har sina roller liksom. Och så är han ju högintensiv från 7 på morgonen till typ 9 på kvällen. Och sen går han och lägger sig. Men under
det är lite som Tom Allan som så här, somnar i en mening. Och sen så vaknar morgonen efter och fortsätter och avslutar samma mening.
Bara god morgon, så bara båda ska ner och duscha varje morgon. Vad är det där med att man måste duscha varje morgon med på landet? Jag förstår inte det.
Inte jag heller.
Hela grejen är ju så här, att inte duscha.
Exakt, för man är på landet.
Varje morgon bara sina små Lexington-handdukar och bara så här... God morgon, ja, då ska vi duscha då. Jaha, okej, nu har det blivit skitig. Ja, whatever. Det är bara en grej att så ska det vara. Liksom. Och så den där frukosten. Och sen så vet man att nu börjar det. Nu ska det flyttas möbler. Och nu ska det liksom fixas. Och det ska dammsugas. Och, ja, men det är helt otroligt. Du vet ju hur mycket det är att göra liksom, i ett hus. När det har stått tomt i ett halvår.
Ja, men gud. Och de har ju rutin på det där. De har ju gjort det ett par gånger.
Ja, gud. Ja, men det är helt fantastiskt. Men i alla fall, då skulle de åka hem igår. Så börjar ju redan vid 2-tiden. Båten gick 11:30 på kvällen. Vid 2 började han så här: okej, nu ska vi se här om vi har packat. Och det är 8 timmar kvar, vi kanske kunde åka på en utflykt. Nej, vi måste vara beredda här hemma nu inför vi ska åka iväg. Och så här, då börjar han liksom stressa.
Ja, såklart.
Ja, så blir det skitjobbigt. Men då känner jag så här: de måste ändå få höra, det kan inte vara en ursäkt att de uppväxer så där resten av deras liv. Look around. Det finns ändå så här en modern värld. De flesta har anpassat sig förutom 40-talsgubbarna. Liksom.
Ja, men jag är inte ens säker på att de ens går att rädda, förstår du?
Nej, men det är det jag också har insett. Går de ens att rädda? Men det som jag märker att de är så lika på, det är att liksom, nu kommer ju Mattias hit efter 5 dagar och har varit hemma.
Mm.
Vi har liksom levt vårt liv här. Det har varit bra stämning, det har varit liksom intensivt, mycket att göra, bla bla. Sen kommer han och då börjar han liksom foka på så konstiga grejer som man är så här: okej, jag ringer en tysk shrink direkt som ska flyga över dit till något så här schweiziskt labb och typ så här lobba din hjärna. Nej men då är det så här, helt plötsligt så var vägen för nära. Mm, han skulle grilla igår.
Var vägen för nära?
Ja, nej, nu, hur skulle man kunna göra någonting? Jag bara, det kan bli svårt. Kan flytta huset, flytta vägen, det finns inte så många alternativ. Ja, men det var så mycket och det var tomten och skulle du göra så med de där alltså på ett helt hysteriskt sätt. Jag tänkte att man kanske bara kan sitta och ta lite lugnt eller hänga med sina barn. Du vet, med den här blicken.
Vansinnesblicken.
Ja, han var så mycket uppe i varv. Och sen det som de är så lika på är att de kan inte förhålla sig till sin egen sfär och sin egen energi. Utan de in och geggar överallt. Gegga. Jaha, nu var du med i vår sfär när vi precis var satt här. Och sen spelar det inte så stor roll om någon är intresserad av att ha dem i den sfären eller i den liksom lilla klustret. Utan det är skiten, de bara gafflar på. Förstår du vad jag menar?
Mm, jag förstår. Mm. Men dels så finns det ett dubbeldilemma här. Dels har ju Mattias varit hemma och tagit det lugnt.
Och är chockskadad när han kommer och bara så här...
Då har han varit hemma och tagit det lugnt. Men då vill han bevisa för dig att han är med i matchen. Men ni har ju liksom redan hittat eran lunk.
Ja.
Ni har ju satt den. Och det där som ni var med om första dagarna på Gotland, det var ju steg så, den är ju förbi. Men där kommer ju han. Ja. Då kommer ju han dit med den hetsen, alltså typ storstadshetsen eller vad man ska kalla det.
Mm.
Så ni är ju redan i otakt. Det där scenariet händer ju jämt, man är liksom ute och reser. Ja. Man har liksom skaffat sin egen takt och så kommer man hem med den takten. Och i hemmet eller dit man kommer så är det en helt annan takt.
Men sen är ju också, även om man säger ibland lite blir irriterad på varandra, så är jag så jävla glad att de är där. De är ju underbara Sverige, så de hjälper till, de köper så liksom, man får presenter och de älskar barn. Man märker verkligen att de lever upp. Men sen så kommer ju Mattias, då blir han 16 år igen. Så då funkar det inte. Då blir det direkt
såklart. Men du blir ju också 16 år när du hänger med din pappa. Vi var ju och käkade lunch för ett tag sedan på Brillo.
Alltså,
och du gick liksom och sucka och pusta och betedde dig på ett sätt som bara ett barn kan göra till en förälder. Och apropå det så fick jag faktiskt en pinsamhetsattack utav min dotter.
Aha.
Min numera 7-åriga dotter. Ja, det hände för första gången på riktigt. Och inte den här spelade skammen, utan den här äkta, genuina skammen som verkligen kommer inifrån och gör ont. Vi tog bussen till långtidsparkeringen på Arlanda när vi kom hem. Och lång historia kort så gick det till så att Joel klev på bussen där bak med väskorna och jag gick på med barnen där fram. Och då ropar jag till Joel, för det fanns en plats ledig. Joel, du kan komma hit, kom hit och du kan sitta här. Då ser jag liksom hur Penny bara så här sjunker ihop. Och jag bara, vad händer? Hon bara, mamma, vad är det? Mamma, sluta prata så högt, alla kollar.
Det var där, tanta pinsam.
Det var tanta pinsam.
Där gick du över alla gränser.
Det var liksom typ första gången jag insåg att jag själv var generande. Utifrån ett barn.
Hela tiden.
Ja, men man är ju så obrydd. Man är så extremt obrydd. Det var första gången jag insåg att jag är ju liksom jättepinsam utifrån hennes liksom, perspektiv.
Det här kanske inte var det mest flagranta fall jag hört sedan jag föddes 1902.
Nej, men man ser ju den här liksom första tröskeln som sen kommer bli många, många flera. Till den byggs upp någon sån extrem pinsamhetsnivå som på något sätt exploderar där runt 14 års ålder när man inte ens kan stå ut med den här vuxna individen under samma tak.
Men det är ändå, jag tycker fortfarande att det är chockartat. Så när Ossian sa, men jag vill liksom göra skillnad på skolan och det privata, så jag ser inte än att du kommer dit och tar över hela skolan. Jag bara, va? Jag smyger bara in typ.
Du kan inte smyga.
Han bara, okej, mamma, det har jag aldrig sett att göra förut. Och jag säger, men gud, för han är ju stolt över mig, det vet jag ju. Och liksom, det är, ja, men ni blir kompisar och vi kan gå på stan och hit och dit. Så var det inte för några år sedan, men nu är det så. Men just det där att, liksom, att jag ska stövla in på skolan och säger,
exakt, men det är så han ser det. Vi gjorde ju den här tv-serien Mammor för TV3 och då gjorde vi ju en sketch som hette Tonårsperspektivet. Och där man såg det utifrån tonåringens perspektiv. Så det han ser är ju liksom hur du kommer liksom ut. Rullar in en röd matta och du kommer in i en liten bodysuit med en topphatt och en käpp och det är liksom en stor bandsorkester som står och blåser och du trampar dig fram där genom publiken.
Nej, men det är härligt. Det är också lite så när man bara har med sig en tonåring så blir det ju väldigt liksom speciellt. Han får ju någon sån här missnöjesorkester en gång per dag när han tycker så här, okej, det händer aldrig någonting, vi kommer aldrig vidare, det är hans motorcyklar och fyrhjulingar hit och dit. Och då får man säga, ja, då får man släppa allt och ta sig lite tid. Och då gjorde vi det igår.
Har du åkt med en då?
Nej, den är paj nu också.
Gud vad skönt.
Det är fortfarande det vi pratar om här på kvällarna när du åkte med oss sen på motorcykeln. Världens modigaste kvinna kom tillbaka som ett vrak. Herregud. Ja, men då skulle vi åka bil i alla fall. Och ja, men du vet, fick lite feeling och så här, åkte helt fel och hamnade liksom in i en skog på en strand och bara så här, var borta typ 2 timmar. Men något som händer som är så magiskt, det är när man bara är iväg så där med sitt äldre barn som liksom kanske inte bara så här bla bla bla. Det är att man börjar här, prata om livet. Det är väldigt, väldigt, väldigt häftigt att jag säger, jag har en kille som fyller 16. Han bara så här, visar tjejer han tycker snygga och så här, modellkonton och, ja men du vet så här.
Nej, vad roligt. Storis.
Ja, han är så fin.
Ashton Kutcher. De är så lika.
Jag vet, hur gick det till?
Nej, inte fan vet jag.
Men det är bara så här roligt, jag läste Svenskan i morse och så var det en intervju med en tjej som heter Nahid Persson som är dokumentärfilmare. Och så tänkte jag, gud, jag fick den här inbjudan häromdagen till Folkets Bio, någon premiär. Och den heter Anders, jag och hans 23 andra kvinnor.
Aha.
Ja, och hon var så här, ja, men det, hon är född 1960, hon började närma sig liksom 60, hon har kommit från Iran, skilde sig från sin dåvarande man, gifte sig med Torbjörn Persson, de var gifta 22 år och sen så blev hon liksom ensam i villan med en tonårsdotter och var såhär, jaha, vad gör man nu då liksom? Och då sa hennes dotter, men du får gå med på Tinder då. Så då skrev hon en sån här, ja, Nahid 57 år, skild, 3 vuxna barn, du liksom jag glad och positiv i humor och bla bla. Vill ha en seriös relation. Och så var hon på massa dejter och så tänkte hon precis ge upp, så träffade hon då Anders. Och han var så såhär, men du är ett snygg, charmig, rolig, varm och närvarande som hon beskriver honom. Och så gick de på en väns 60-årsfest och då var han med. Och, ja men det var så här. De var ju ett par nu liksom. De låg ju hit och dit. Och sen så la han ut på sin Facebook då en bild och då hade han så här klippt bort henne.
Nej.
Hon var så här, ja, men, lite sårad ändå. Så här. Ja men märkligt att vi var på liksom en fest och så här, men bara du med på bild. Och sen började liksom hjärtan och gud vad snygg du var på bilden och bla bla bla. Hon bara, fan vad märkligt att det är så många kvinnor som är så här, tycker han är det hetaste liksom, hanen i stan typ. Så då ringde hon upp en av tjejerna och bara så här, hej, jag heter Nahid och jag är tillsammans med Anders. Liksom. Hon bara, nej, det är du inte, det är jag typ. Sen visade sig att han hade 23 kvinnor samtidigt.
Oh, wow, mm. Vilket heltidsjobb.
Ja, nej, men det var ju det hon också tänkte, hur är det ens möjligt? Och i början var hon jätteledsen och jättechockad, men sen så bara gick hon och hämtade sin kamera. Så nu har hon gjort en dokumentär om med hans relationsmissbruk och varför det blivit så. Man vet fortfarande inte om de är ett par fortfarande. Hon vill inte avslöja det. Men jag bara känner så här, hur är det ens möjligt? Jag tänker så här, att ha en tycker jag jobb.
Men gud ja.
Ja.
Men jag tänker så här, om man inte lägger så mycket tid per person. Om jag minns själv man var ute och dejta liksom. Om man inte lägger så mycket tid per person så kanske det skulle gå att åtminstone uppnå 10. Men det känns ändå som ett jävligt 23. Övermäktigt projekt alltså.
Ja, men så bildar de en sån Facebookgrupp där det var så här, ni kanske också är drabbade, som en liten så här mini-MeToo-rörelse. Han kallar det för ett relationsmissbruk. Jo, tack.
Ja, jag benämnde ju det i min bok, att man är liksom beroende av relationer. Och jag tror ju på att man kan vara det.
Ja.
Alltså att det är en fullt liksom legitim diagnos. Alltså att man kan vara beroende av relationer. Min karaktär avslutar ju relationer och går direkt in i en ny relation för hon är rädd att bli lämnad ensam. Men Anders verkar ju inte ens lämna relationer utan han duplicerar relationer och så rädd är han för att vara ensam.
Fast jag tycker det säger någonting om typ tyvärr lite om så här, den generationens kvinnor. Om han då, nu vet inte jag hur gammal han var, men hon är född 1960, det vill säga att han också är i det åldersspannet.
Ja.
Så lite så här, om han
jag får ändå intrycket av att han kanske är lite yngre.
Ja, men han kanske är lite, vi säger att han är 50 eller någonting då. Men grejen är att så här, känner ändå, antingen är det så att vi kvinnor är bara så här nöjda med så lite, eller vadå? Förstår du lite vad jag känner?
Ja, men tänk dig så här att du är en ballong, Anna. Alltså du är fylld av luft, du är inte helt full. Du är lite pösig, men du är nästan fylld. Då behöver du inte så mycket luft för att fylla ut ballongen. Och det kanske är din så här självkänsla eller självförtroende i relationer. Du behöver inte så mycket bekräftelse för att, att få vara uppfylld. Liksom. Men tänk då Anders som kanske hela tiden är helt tar slut hela tiden. Luften tar slut, så då måste han fylla på. Men ballongen blir liksom aldrig riktigt full. Så jag tänker att kvinnor eller vissa personer kanske inte behöver så mycket luft för att fyllas ut som andra.
Så du känner att det kanske inte alls är så könsrelaterat som jag vill göra gällande att det är så här, ja, okej, och tack så mycket och nu hör den av sig till mig, jag fick äta middag en gång var tredje vecka liksom.
Nej, jag vet
du menar
inte,
att det är så här, men gud, jag är skitnöjd med det här och bara träffa honom, men då spelar det ingen roll om man hade 23 andra kvinnor.
Nej, eller jo, ur liksom ett kristet perspektiv som vi då har valt att se världen i och med att vi lever man och kvinna i någon form av monogami och det är själva standardlösningen för relation, så är det ju felaktigt agerat utav Anders, ja. Men vad vet vi om hur Anders har valt att se på det perspektivet? Det har vi ingen aning om. Jag tar verkligen inte honom i försvar. Han gör ju fel enligt liksom kristna värderingar och normer, eller vad man ska säga, monogamska värderingar och normer. Men om vi ska backa bandet och gå tillbaka till när vi levde som öbor eller i grottan, då levde ju vi polygama relationer. Alltså, vi hade väl någon typ av huvudpartner, men sen så låg vi runt med både män och kvinnor lite för nöjes skull när vi kände för det. Det var väl också så liksom arten överlevde så vi inte skulle bli för inavlade.
Ja, jag fattar, men samtidigt så tycker jag att när man pratar med kvinnor som är liksom lite äldre och som har skilt sig till, så säger de så att det finns inga roliga män.
Ja, men då måste ju Anders haft någonting som alla andra letade efter helt enkelt.
Jo, men hon säger också i den här intervjun att det är så här, ja, men här ser man ju bild på någon.
Hur gammal är han?
Ja. 52 kanske. Ja, men lite så här David Beckham, en sämre David Beckham kopia typ.
Ja.
Med lite långt hår. Ja, lite runar.
Okej.
Okay. Gud, Anders hade 24 flickvänner, det är ändå genialiskt. Nej, men hon säger det själv att liksom de intellektuella männen som hon har sökt sig till är så jävla ängsliga när de blir äldre för att göra fel och de ska analysera allt och blir det verkligen bra. Hon säger också att det är inom sportvärlden och finansvärlden, där finns det lite glada gossar. Men så här, intellektuella blir liksom tråkiga.
Ja, men det ser ju. Du behöver ju bara liksom typ kolla på dem rent visuellt för att förstå vad hon menar.
Nej, men är det inte lite så att så här, män blir generellt tråkiga med åldern och kvinnor blir roligare?
Ja, men så är det ju. Det säger ju alla kvinnor liksom plus 60. Har de inte sina så här, tjejkompisar som nav, då hade de inte stått ut i relationerna. Men det blir liksom värt det då för att man har sin lilla mini-community. Det är ju de som motiverar en att åka på de där golfresorna eller vinvandringarna, håller jag på att säga. För snubbar blir ju tråkiga, så är det bara.
Åk du bara. Det tycker jag också är så här en rolig myt som män har kring sig själva. Att så här, de tror att vi blir så ledsna när de ska åka någonstans. Ah, då kommer jag få igen det och är det okej? Man är så här, va? Har du varit borta? Ja, du är tillbaka. Jag menar inte så, men det är klart att man längtar och tycker att det är härligt. Men som kvinna tycker jag, i vår sfär i alla fall, så fyller man ju sitt liv så jävla mycket ändå.
Ja, ja men det gör man ju.
Det är inte så att man så här, sitter och väntar på att den andra säger, utan dig kan jag inte göra. Jag smäktar inte med. Sen kan man ju längta fysiskt.
Men det är nog mycket mer männens roll. Alltså,
och längtar, ja. De verkar längta mycket mer.
Jag upplever så längtar ju männen mycket mera. De har en större... ett större behov att vara mer behövda. Det är därför jag tror att Anders i grunden är väldigt rädd för att vara ensam. Så han samlar liksom på kvinnor för att inte riskera att bli själv. Alltså jag tar ju inte honom i försvar på något sätt här, utan jag försöker ju bara förstå honom.
Ja, nej, jag förstår. Och sen så kanske det är också en tid av livet när liksom kompisar och vänner börjar kanske gå bort. Man kanske inte liker, man inte samma karriär att prata om. Det är så här, man vill fylla någonting och då är man så här, gud, det var någon som var glad och härlig. Woho! Man kanske inte ställer samma höga krav. Man kanske bara vill ha lite närhet och skratt.
Absolut. Nej, men jag själv har väldigt många liksom tankar och funderingar kring liksom tvåsamhet och relationer. Du vet väl alla som lyssnar på podden. Och när jag själv liksom fick barn varannan vecka så kände jag lite så här... Alltså det här kanske är lösningen på allt, den nya tvåsamheten. Det kanske är så här det här så här ska vara. Det här kanske är liksom det nya förhållningssättet för familjen. Att ha barnen varannan vecka, hitta en lösning som funkar för att inte liksom utmatta varandra. Så det har liksom varit ett liksom stort kval inom mig, men det har faktiskt reviderats i och med den här semestern. Alltså jag älskar barn, men jag har verkligen haft ett liksom stor ångest och liksom diskussion med mig själv. Att kommer jag palla att ha ett barn mellan 1 och 3 år en gång till? Jag var ju per definition färdig. Men jag har lidit liksom ganska stora kval och val.
Jo, jag vet. Du har kommit med några både sämre och bättre lösningar på problemet som vi kanske inte ska ta upp här.
Jo, absolut. Det kan vi göra. Jag till och med liksom spekulerar med tanken på att den kan du skaffa barn med en annan person sen komma tillbaka till mig. Och, ja, den kanske inte var helt optimal.
Den är så dålig. Och den hade du också liksom fått lite medhåll hos en annan väninna till oss. Då tänkte jag bara säga, jag håller bara med och sen får det här vila några veckor och sen får jag bara säga hur sjuk idén var. Men nu kan jag säga det, för nu har ni bestämt att ni ska försöka få barn.
Men det är liksom kommit till den här punkten när det har gått över, för att så här, Tom Allan var ju ett extremt jobbigt småbarn.
Ja.
Alltså han hade ju liksom allt från kolik till vakna klockan 4 och 5 i 2-3 år liksom. Men nu har det ju liksom vänt och jag har verkligen haft stor panik för att ens våga vidröra tanken på att skaffa ett barn till efter honom, för han alltså det var nästan ett trauma liksom. Jag verkligen känner så här, det kommer inte ske, jag kommer aldrig göra om det här, det kommer bara inte hända. Men nu är jag förbi pucken, så nu känns det som att nu ska vi köra på, satsa på det här. Jo, men jag var ju tvungen att gå igenom det här i huvudet för att liksom landa här på andra sidan och kommit fram till att det vore väl faktiskt ganska mysigt med en liten på heltid trots allt, va?
Bidrottningsgelé. Bröllop brukar funka.
Nej, men så får man väl bara liksom hoppas att naturen vill väl. Och jag blir ju 40 som sagt, så det är bara att hålla tummarna på att det faktiskt funkar.
Jag tror inte att du behöver
oroa. Ja, så helt enkelt.
Men det där är ju ett problem att många tänker att de ska vänta och sen blir det svårt. Liksom.
Ja, helt klart.
Men det är lite att vi ska framställa att det är en sån himla sensation. Det är ju så här, vissa kvinnor är mer fertila, har fler ägg. Jag har ju massa ägg för att jag har varit gravid så länge och ammat så länge. Så jag har ju massa ägg kvar, det är inte jättekonstigt. Och så länge jag har män så kan jag bli gravid. Det är inte så här, alla vill framställa det som att det här är någon helt ny era att människor får barn när de är liksom lite äldre. Så har det ju varit i alla jävla samhällen, bondesamhällen, bara att man inte riktigt kanske har pratat om det.
Nej, men så har det ju faktiskt varit. Men sen kan det också hänga ihop med biologin att vi faktiskt blir äldre. Och då måste väl också fertiliteten hänga med i den utvecklingsfasen.
Jo, jag vet. Men det tragiska och det sorgliga i hela kråksången är ju att det är så här, värsta forskningsalarmen om att männens spermia är typ så risig och har halverats på 20 år.
Va? Varför då?
Ja, men de vet inte. Men den enda tolkningen de har än så länge, nu håller de ju på att forska på det, det är ju miljön liksom.
Är det sant?
Att spermierna påverkar så mycket av liksom utsläpp, kanske inte att man har hårt sittande kalsonger, men maten, ja, omgivningen och allting. Men alltså spermierna har på 20 år halverats och blivit så sjukt mycket sämre kvalitet. Och inte bara liksom de äldre, utan så här, även killar som är 14-15 år.
Oj, chockerande. Men det betyder alltså att det finns liksom en form av jämställdhet i IVF-världen. Att det inte bara är kvinnorna det är fel på, vilket gärna utmålas liksom, som vanligt när det kommer till just fertilitet.
Ja, jag vet. Men så vadå? Så nu ska du ta ut din spiral nu?
Ja, jag ska ta ut den om ett tag.
Trevligt. Ska jag gädda dig?
Ja, bidrottningsgeliörd ska vara bra, men då finns det ju en stor risk att det skulle bli tvillingar. Ja. Och det är ju min absoluta mardröm på jorden. Jag satt nämligen bakom en pappa som flög hem med sina två tvillingar på ungefär 3 år hem från Maldiverna.
Och
pappan var ju liksom totalt ägd utav sina barn. Han hade noll makt över dem. Han förlorat makten fullständigt. Så varje gång han försökte natta dem så skrek de. Det där var ju såhär, så satans barn i rakt nedstigande led. För då skrek de så här. Alltså, helt ohyggligt. Så han var ju livrädd för dem. Och det var väl alla andra också på flyget. Så de lekte helt enkelt till 5 på morgonen. Jajamän.
Mm-hmm, mysigt.
Men då tänkte jag så här, om jag kommer få tvillingar, då kommer jag helt enkelt dö.
Nej, det kommer.
Ja, så var det.
Skicka in till alias ho på gottis.
Du märker liksom inte om det tillkommer än. Det är liksom saksamma.
Jo, om det är Frasse. Hans nya är att han...
Ja, men det kände du. Det var ditt sista barn.
Ja, han är väldigt gullig då. Och han är också lockhårig. Revansch.
Äntligen ett lockhårigt.
Äntligen ett lockhårigt barn. Farfar Tommy. Farfar Tommy var ju lockhårigt.
Tomallas nya är ju att han är väldigt intresserad av allting. Och så stressar han alltid liksom fel ord, eller man ska säga så här. Var bor storken? Vad äter storken? Han fick en storkattack när blev i Maldiverna. Så att han är väldigt intresserad av den här stork. Efter ett vansinnigt trauma såklart. Den tog hans bacon. Vad gör storken i skolan? Det kan verkligen komma vad som helst, när som helst. Utifrån vilket sammanhang som helst. Ja, om denna stork, helt enkelt.
Han och Bobo, ändå match made in heaven. Bobo är lite mer kvasintellektuell för tillfället. Sitter och funderar lite. Sitter och äter. Funderar, säger olika grejer han kommit på. Han är faktiskt väldigt rolig att hänga med. Ja, men det är de ju båda två. Det är en rolig ålder, 4. Så den är riktigt rolig. Han längtar efter sin pappa också. Nu kommer pappa. Han är min bästa vän. Ja, det är att han har någon vän.
Men det är också väldigt roligt med Joel, för Tom Allan har en oerhört speciell relation till honom. Han vet inte riktigt vad han är. Är han bonuspappa? Är han ett äldre syskon? Är han en kompis och så vidare? Men han vet i alla fall att Joel är 6 år, det är han på det klara med.
Vi måste avsluta med en grej som jag tyckte var mycket obehaglig när jag såg. Joel, han tyckte att ni skulle göra paragliding på Maldiverna.
Nej, men gud, jag orkar inte. Alltså, det vackraste man varit med om. Alltså, en atoll är ju liksom som ett bassänghål mitt i havet. Liksom. Så vattnet är ju därför att liksom, genomskinligt och kristallklart.
Ja, jag vet.
Så man ser ju liksom allting. Så vi bestämde oss för att göra paragliding. Så vi åkte upp på så här, 30 meters höjd och jag ser liksom rock. Jag ser sköldpadd, jag ser en valhaj på båten, så hoppar det delfiner framför när vi åker ut. Alltså det är verkligen paradiset, en barracuda allting. Och jag tjoar och hojtar och kollar på fiskar och skriker och har det så kul. Och då snurrar vi den där paragliden och ser att jord blir allt vitare i ansiktet. Sen så på 30 meters höjd så kommer det liksom en århundradets kask. skadspya ner till fiskarna. Det var fruktansvärt roligt.
Han spydde där, jag trodde han skett på sig också, men det gjorde han inte.
Det var så mycket fiskar som hoppade efter den där spyan. De fick en liten gratis skrovmål så där.
Fiskpojken, han är 6 år. Fiskpojken, nu blev jag direkt sugen på att skriva en barnbok. Fiskpojken. Fiskpojken som spydde ovanför atollerna. Nu måste jag se till att Ossians motorcykel lagas, älskling.
Åh, herregud, jag förstår vilket bestyr.
Vi kommer snart börja leverera lite sommarspecialer här mot mitten av juni. Det är inte så snart i och för sig. Ja, så att, skriv gärna på onsdag vilka ni vill att vi ska intervjua. Drömgäster.
Det vore jättekul ju. Så vi kommer att ta paus under sommaren här med Crimepodden och göra några specialavsnitt av vår egen podd. Och göra också vår egen sommarspecial med intervjupoddar alltså.
Mycket spännande.
Det är mycket att göra, Ann. Och snart ska vi åka till Primavera.
Shit! Vem åker med oss? Har någon vunnit?
Åh, det kommer vi avslöja nästa vecka. Tack snälla för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt fin lille lördag.
Puss, puss och kram, tack för det.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.